Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men det är väldigt bra. Alltså jag kanske ska berätta att vi har blivit grannar i Spanien.
Ja, kan du göra?
Det har ju varit... Alltså, jag har ju inte varit så stressad över någonting sen den här möjligheten att bli grannar på ön dök upp. Alltså, kommer du ihåg när jag sprang och uppvaktade våran granne ute på Risberga? Fredrik som hade då huset bredvid dig, och jag tänkte att det här är ju den perfekta lösningen att vi har husen bredvid varandra.
Ja. Yeah.
Och till slut, han hade ju bott där i, alltså de hade ju haft huset i över 50 år. Och sen till slut så sa ju han, eller han kom ju över vid tillfälle, han bara:
men snälla, nu får du komma till saken.
Ja, okej. Vad ska jag komma till saken? Du får berätta.
Du skulle berätta om Spanien, och då började du dra hela långa harangen om Risberga som du köpte för flera år sedan.
Ja, men känslan var densamma, att jag var så nervös att inte skulle att någon annan skulle hinna före, att det skulle komma någon tysk eller någonting. För det som händer är att du har ju då hittat, tycker jag, en helt fantastisk plats och en jättefin lägenhet, trots att du kanske haft lite otur med
renoveringen,
så är det ju en magisk plats, en jättefin lägenhet. Och när jag satt där och verkligen sög in hela stämningen, så säger ju Johan då, som är din svenska granne som jag känner sen, ja, men du vet, och du också.
Ja.
Han har ju ett företag som heter J-Design.
Ja, men, oh my god, okay. Kom igen.
Ja, jag vet, jag glömmer bort att det är du som ska prata på den. Men jag säger jättesnabbt. Då säger Johan, vet du att lägenheten under Katrin här är till salu? Och det stod jag. Och då var det ju någon kille som typ bodde i Kuwait, som hade någon fru, som hade någon spansk bror som skulle säga. Och du vet, börja jaga honom och komma till rätta, och med advokater och allting, och sen till slut och lyckas landa allt det där. Det har ju varit en pers. Alltså jag har känt sån enorm stress. Och jag har
Men
nästan...
nu är det klart.
Ja, och jag kan...
Det är jättekul. Och nu ska du renovera upp den.
Exakt. Så nu börjar mitt absolut sista renoveringsprojekt i livet. För nu har jag bestämt mig för... Nu har jag landat i tanken att jag kommer aldrig mer liksom... Eller jag kommer nu de närmsta, säger vi 10-15 åren, inte införskaffa någonting mer som inkluderar något som har med renovering eller någonting att göra. Utan nu...
Men skulle inte du byta tak egentligen, hörde jag dig säga?
Jo, men nu förstår du, Katrin. Ja. Nu har jag min liksom mitt permanenta boende ute på ön. Jag har min lekstuga på Söder. Jag har huset med syrorna i Jämtland. Och jag har en lägenhet som ligger granne med dig i Spanien. Jag behöver ingenting mer. Jag är så nöjd nu.
Det
är som att
det.
Alla mina mål i livet är... Jag har liksom en fantastisk exfru. Jag har perfekta barn. Jag är klar. Nu ska jag bara...
Jag känner likadant.
Jag är klar.
Alltså, snälla. Ja,
nu vill jag liksom så här, nu vill jag bara få ordning och sätta upp någon tavla och liksom, visst, byta taket i Jämtland. Absolut, lägga nytt tak på ön. Sådana saker får man göra. Men i övrigt så är det liksom klart. Man behöver inte mer.
Nej, grymt. Så nu får du börja fokusera på din 50-årsfest.
Ja, det blir gott.
Ja, okej.
Jag tänkte, jag pendlar mellan, alltså, det beror på hur min ekonomi ser ut, men jag tänker...
Får jag nämna att vi har bokat en resa till Colombia över jul och nyår?
Ja, det får jag göra.
För att vi har ju nu bestämt att vi flyger raka vägen från Stockholm via Bogotá, men raka vägen till Cartagena.
Ja.
Och i Cartagena kommer vi vara i drygt en vecka innan det är nyårsafton. För på nyårsafton har vi nu bokat något så här härligt hotellupplägg med nyårssupé, så vi kan ha en trevlig nyårsafton. Nej. Med barnen.
Nej, det är så sjukt. Alltså, det är så bra. Ja. Och det är ju Alex. Ja. Det här måste vi visa.
Ja. Det är Alex som bokar och fixar. Men det är ju han som har liksom sagt i flera år att han vill att vi ska åka till Colombia. Så det här är ju lite hans puck, får man säga. Men det jag ville efterlysa är att man vet aldrig, så man kan lika gärna bara nämna att finns det någon som lyssnar på våran podd, som kanske känner någon som har ett hus att hyra ut till oss i Cartagena eller på någon magisk ö runt omkring där.
Va?
Från...
Vadå? Jag hänger inte med. Har vi inte bokat allt?
Nej, vi har inte bokat huset.
Och det huset, okej. Okay. Och ja, du tänker att någon som lyssnar på podden nu har någon så här fläskig kåk att hyra ut i Colombia?
Eller känner någon som har. Ja, kanske, man vet inte.
Ja, man vet.
Om det skulle vara så får man gärna mejla till katrin@cleaneating.se. Mm. För att vi letar nu för fullt med att hitta en fläskig kåk i Cartagena. Eller, jag fattar inte exakt om det är
Cartagena. Men hittar man inte det här på Airbnb?
Jo, men jag vet inte. Alex är väl lite stressad över att han tycker att det är jobbigt att jag har så höga krav på standard på allting. Och det har jag ju. Så jag ville bara säga, han letar på Airbnb, jag letar via podden. Så får man se vem som hittar det bästa huset.
Verkligen, verkligen.
Så men bra.
Vi kanske ska hitta en lösning på ditt knä. Kan du berätta?
Alltså jag var ute och festade på fredagen och jag var ute och festade på lördagen, och som jag gör nu, det är ju min nya grej här nu, att varannan helg när jag är barnfri så festar jag ju från fredag vid typ 19-20, och så håller jag liksom en ganska jämn berusningsnivå fram till måndag morgon då jag går till jobbet igen.
Och hur länge kommer det här pågå, tror du?
Alltså jag tror att det kommer nog pågå ganska länge, för att jag mår ju väldigt bra utav det. Jag tycker inte att min hälsa tar stryk. Alltså jag känner mig bra i och med att jag är ju helt extremt hälsosam på veckodagarna sen, med bara så här gröna smoothies och broccoli och grönsaker och träning.
Men, och varför har den här... Varför, om du skulle försöka analysera dig själv, varför blev det här plötsligt så roligt i ditt liv?
Ja, det kan jag inte göra. Det är bara så fruktansvärt roligt. Så att det, jag har bara roligare och roligare för varje helg. Jag går ut och blir bara rolig. Vet, de bara överträffar varandra. Och jag tänker så här, nej, nu jävlar kan man inte ha roligare. Och så går jag ut och så har jag så jävla roligt. Och jag bara känner hur jag bara släpper på alla mina så här hämningar. Och bara så här, att ta för mig och njuter. Och det är så kul. Och jag går ut med roliga människor och vi garvar. Och man är så här, man är öppen på ett annat sätt.
Ja, men, Jo, men skulle du säga att du har lika roligt nu som du hade när du liksom festade runt med Alex Schulman och var typ så här 25, eller vad det var?
Ja, men ännu roligare nu, eftersom det här är ju första gången i mitt liv som jag är ute och festa singel. Alltså jag har ju alltid varit i relation, och det är ju en helt annan grej att vara ute och festa när man har en pojkvän där.
Ja, för det blir ett äventyr. Eller hur? För det är ju det som är möjligtvis...
Alltså varje fredag och varje lördag är för mig...
Ett äventyr.
Ja, men typ så här, ja, men som typ så här att jag ska så här... Ja, men du vet, åka till Colombia. Mm. Så spännande är det liksom. Så här, man,
allt
jag har ingen
kan
aning
hända.
Om, ja, allt kan hända och inget kan hända. Men oftast händer ju allt. Mm. Så att det är väldigt roligt.
Och sen...
Och det som hände då i fredags var att jag var ute och festade... Jag var och åt middag på Astoria. Det var helt fantastiskt. Proppat med bara härliga, roliga människor. Mycket så här vänner och bekanta. Och det var lite som så här back in the day. Så att man liksom går runt och bara så här kindpussas och kramas och gosar och...
Är Astoria lite som teatergrillen var?
Ja,
är det
absolut.
Lite nya?
Ja,
lite?
Ja, mm. Ja, verkligen. Det är en helt magisk stämning där. Och det var bara helt... Det var liksom... Det kunde inte bli bättre. Och så var vi ett stort gäng. Och så kom min pappa dit. Det var kul. Mm. Så han var där några timmar. Och sen gick vi vidare till, jag tror att vi gick till, om vi gick till FO och sen V, jag kommer inte ihåg riktigt ordningen. Men, ja, men bara träffa liksom roliga människor överallt och hela tiden och bara garvar och dansar. Och det är så roligt. Lördag morgon, lördag 12, vaknar jag av att jag inte kan röra mig. Alltså du vet, det är som att jag har... brytit benet.
Ja, och då ringde du mig. Då stod jag med ring... Nej, vems fotboll? Jag
var... Ringo.
Ja, jag stod där på Östermalms IP. Och det är ju ett stenkast ifrån Karlavägen där du bor.
Ja, men för då ringde jag dig och bad dig komma och hjälpa mig och hämta mig och ta på mig skorna. För jag var ju helt liksom... tog mig en timme och bara rulla ut ur sängen. Jag ringde till Matilde som är... en av mammorna i Ringos lag som jobbar med... liksom, alltså hon opererar ju brutna ben. Och hon skulle precis åka till matchen, så då sa vi det. Perfekt, vi möts där, så får hon liksom undersöka knät och se om jag behöver åka in akut. Eller, och hon konstaterade att det var en överansträngd menisk och att det kan ske ut. För jag har inte ramlat. Jag har verkligen inte ramlat. Jag har frågat och mässat alla jag var med... hela den natten. Det är ingen som har sett att jag skulle ha ramlat eller fått en smäll eller någonting sånt. Så att det är någon slags överansträngning och det är helt vidrigt och fruktansvärt. Det gör så jävla ont och jag kan inte spela paddel, jag kan inte träna. Och det är...
Men för det är ju inte heller, du ser ju inte, det är inte blått eller liksom svullet, utan det är någonting inne i.
Ja, det är inte för jävligt.
Ja, det är för jävligt.
Så att jag avvaktar här några dagar, smörjer med Voltaren gel och om det inte går över om några dagar så får jag gå och göra en magnetröntgen. Så är det ju. Så får vi se om det kanske blir en operation.
Men vi får ju inte glömma bort att den här, så att säga, incidenten med ditt knä, den ägde alltså rum på fredagen, på lördagen. Sen lite Voltaren, 3-4 Alvedon och 2 tequila senare. Då var ju du ute på lördagen också.
Ja, jag menar alltså...
Du tog Matilda dig sa ut.
Ja, men hon sa att det är viktigt att röra på knät och inte ha det liksom stillasittande. Och då tänkte jag så här, var kommer jag röra mig mer? Om jag ligger hemma i soffan och tittar på en film? Eller om jag bara går ner på stan och möter upp lite härliga vänner? Mm. Så jag satte på mig låga skor, gick ner till Kung Karl som har blivit helt, helt magiskt. Alltså, DJ:n på Kung Karl var... fullkomligt jävla fenomenal. Alltså hon var så bra, hon spelade så bra musik så man blev bara helt lycklig av att bara vara där. Så vi satt där i baren, jag, Hanna, Daniel, Dani, vi var ett riktigt jävla härligt gäng och drack vodka Red Bull och hade helt så jävla jävla kul. Och sen gick vi vidare till en ny så här cocktailbar som har öppnat i stan som jag tror få känner till faktiskt, som heter Lucy's. Men det är inte ens någon idé att jag berättar om det, för det är typ omöjligt att komma in där. Man ska hålla på och dra i liksom alla kontakter och vrida ut och in på sig själv. Och sen efter mycket av moment så får man någon sån här hemlig kod som man måste så här, knappa in. Ja, visst, det är inga dörrvakter, det är ingen ingång. Du kan inte se det här stället från gatan, utan det är bara en, det är som en så här portkod. Liksom, så du knappar in det här hemliga numret som jag nu besitter. Så öppnas dörren och så går man liksom ner för en trappa rakt ner under jorden typ. Så det är ett så här, det är som en källarlokal. Det är inga fönster eller någonting. Ja, och där har de byggt upp den coolaste cocktailbaren. Det är som att det ser ut som att man är i New York där nere verkligen. Svincoolt, as så här råtrendiga drinkar som man inte fattar någonting av. Man fattar typ inte beskrivningen i menyn. Men, så det är så här kul, liksom, lite annorlunda. Så väldigt,
väldigt, väldigt spännande. Alltså jag kan säga, när jag hör dig berätta allting, då är det två tankar som far genom mitt huvud. Det ena är att jag någonstans, jag börjar tänka typ så här, att jag blir inte så taggad på att gå ut. alltså så som jag har blivit. Det är den ena tanken, att jag liksom förvånas över att jag inte blir så taggad. Jag tycker att det låter väldigt roligt, och det jag tänker är nästan som en... Jag föreställer mig känslan av hur en tjej tänker så här, som att när man ska skaffa barn, du vet hur de här tankarna, ska jag skaffa barn, ska jag inte skaffa barn, och sen så kommer man, nu ska jag inte dra paralleller med utelivet och skaffa barn, men den här tiden som du har och som jag också har och där vi befinner oss nu, kanske i ett åldersspann, den kommer ju inte tillbaka.
Nej.
Förstår du? Så att jag kan tänka lite så här, men gud, jag kanske borde tvinga mig ut nu. För jag kan,
ja, ta vara på den här tiden.
Ja, men ta vara på den här tiden. För tänk om jag liksom när jag är 60 bara börjar känna så här, jag borde hakat på. Katrin hade så jävla kul. Jag missade allt det där. Jag gick aldrig ner i den där baren, för jag liksom blev... Alltså förstår du, den känslan har jag inombords. Jag kanske
du kanske bara borde så här fokusera på det liksom Kristove-grej nu, som du håller på och springa liksom 20 mil i veckan och hålla på med allt det där och håller på. Och sen så, du vet, efter nyår, då kanske du känner dig nöjd med ditt liksom hitta dig själv och liksom undermedvetna, medvetna, hejsan hoppsan, allt vad du håller på med. Och så känner du bara så här, nu har jag hittat mig själv, nu har jag koll på mina medvetanden och nu vill jag bara ner på Lucy's och dricka coola drinkar.
Ja, absolut, absolut. Sen så ser inte jag nödvändigtvis ett samband mellan mitt undermedvetna och att jag känner ju bara att jag har blivit lite gubbig och tråkig. Alltså jag har ju egentligen... du har ju känt mig. Och jag har funderat på lite. För jag diskuterade det här med en kompis där. Att jag inte superskallen av mig så ofta och intensivt. Mm. Och då tänkte jag så här. Katrin kan ju verkligen intyga att under den tiden som vi har levt i någon slags familjekonstellation. Varit ihop, inte varit ihop, haft barn ihop. Alltså... hur skulle du beskriva mitt förhållande till alkohol?
Alltså det är ju en lögn skulle jag beskriva det som. För att folk tror ju att du krökar och förmodligen tar droger också. Eftersom du är ju så, alltså jag är ju lite likadan. Jag kan ju liksom klättra upp på ett bord och dansa utan att vara speciellt. För man har det i sig, man har liksom en grundglädje i sig. Och också en inställning till att man inte bryr sig så
mycket. Man är gränslös.
Ja, precis. Så att, och du är ju mycket, mycket värre där än vad jag är. Så att du kan ju vara ute och festa en hel natt och folk tror att du har liksom både hällt i dig massor med alkohol och säkert tagit allt möjligt. Och sen så tar du bilen hem liksom, för att du inte har druckit. Du är ju mästare på
att
liksom dra ett järn och sen spotta ut järnet i ölflaskan. Och jag har ju full koll på allt det där. Att du luras ju bara.
Ja.
För att du hellre vill liksom vara fräsch dagen efter och gå ut och springa en mil. Men nej, jag skulle verkligen inte säga att du har haft ett högt alkoholintag så länge jag har känt dig. Nej. Absolut inte.
Nej, skönt att höra. När jag hör om en sån där barer, nya och hemliga och allting, då blir jag lite taggad faktiskt. Alltså,
jag fattar det. Mm. Och Kung Karl är helt underbart. Och sen så... Jag menar, både V och Fo och Spybar, när Stangen spelar på Spybar, då är det ju bara så här, när man står där vid Stangen och han kör sin liksom glädjemusik och han bara, du vet, så stänger av och folk sjunger med och det är allsång och alla bara står och hoppar och det är... Alltså det är sånt jävla lyckans rus så att jag lever ju på de där kvällarna sen...
Ja.
I två veckor
jag har ju berättat att nu i fredagskväll så då visste jag ju att du var ute och stöka och jag hade pojkarna och så bara ringer klockan typ så 2:30 på natten eller någonting och jag bara tar telefonen och svarar för jag ser att det är Nova, du vet man har ju den här liksom instinkten, jag ska inte säga att jag har en mammainstinkt för Erika har ju det såklart när det gäller Nova, hon kan ju se. Men då ringde ju Nova och undrade om jag kunde hjälpa henne att komma in på något ställe vid Stureplan. Jag tänkte så här, nu börjar den era, för nu är ju hon ute. Och hon är ju i en sån problematisk ålder nu. Hon får gå ut, men sen så är det lite blandat om de släpper in 18-åringar eller om de sätter 20 eller 23.
Mm.
Och där
jag vet.
alltså det är ju lite frustrerande. Alltså för, sen har ju förvisso tjejer lättare att ta sig in såklart så länge de har åldern inne på de här ställena, om de har liksom lite extra mycket smink eller vad man ska säga. Alltså som kille är det ju nästan värdelös, för du är ju, då är du ju dyngkörd.
Alltså
som,
ja, visst.
Som kille är det ju...
Men jag har så svårt att relatera till Novas problematik. Alltså Nova är ju en sån himla fin och ärlig och så superreko tjej. Så hon glider ju ner till Brillo och så när vakterna frågar henne så här, hur gamla är ni då tjejer? Vi är 18, säger de glatt. Och då så får de höra att så här, tyvärr sen förra lördagen så har vi ökat till 20-årsgräns här, så att vi kan tyvärr inte släppa in er. Jag kan inte riktigt relatera till det, för jag kutade ju runt med falsklägg sen jag var 16 på Stureplans krogarna liksom. Då gick jag runt och var 23 och kom in på... Men det kanske är andra tider nu. Det kanske inte är lika lätt att liksom mygla sig in på krogen längre. Eller så är de bara så här ärliga. Men jag tycker att det är för jävligt att de är 18. De ser ut som liksom 22-23. Och de får inte komma in någonstans. Det måste ju vara så jävla snopet.
Ja, det är fruktansvärt snopet. Alltså. Det är fruktansvärt.
Kan inte tänka mig någonting roligare än att möta upp Nova och hennes polare på Spybar 2 på natten vid stangen. Alltså, du vet jag, vi skulle ha så roligt. Så att det...
Ja, men livets kväll. Då ska jag med. Ja. Men skulle du säga att det är okej att lämna Ringo ensam med Rambo?
På natten?
Mm.
Ja, det tycker jag.
Ja, jag undrar. Alltså inte för att jag har tänkt så, men jag bara undrar liksom, för att de är ju så förståndiga och,
jo, menar, men bara du säger det, inte så att de somnar och du smyger ut, utan
nej.
I så fall så här, när ni har somnat så kommer jag sticka ner och möta upp några kompisar och ta en öl om någon av er var, precis, det är inte, du kan ju inte gå ut och kröka, men,
nej.
Men jag tycker absolut att du skulle kunna gå ut när du, det tycker jag. Jag skulle inte kunna göra det för jag har Falka hemma.
Nej.
Men det tycker jag.
Mm. Spännande.
Du, ska vi,
ja, vi tar
ska
första.
Vi gå på frågan?
Ja.
Hej Bingo Katrin, jag har legat med 65 killar och vill inte komma upp i 100. Men i den här takten kommer jag göra det. Jag är 23 år gammal och bor i Stockholm. Förra veckan hade jag en perfect week. Alltså hade sex med en ny kille varje dag i en vecka. Jag fattar inte hur man kan ha det. Alltså jag fattar inte det. Vet du vad jag tänker på när jag läser det här?
Nej.
Hur löser hon det med sitt underliv?
Vad händer med underlivet med nu?
Ja, men jag vet inte hur folk liksom har sex med varandra. Men
vadå? Här... Om du lever i en relation då, kan du väl ha sex varje dag en vecka? Det blir inget konstigt. Alltså det är inte så...
För,
eller du menar att du skulle kötta på
det? Nej, det skulle jag inte kunna ha.
För att ditt underliv blir sönderköttat eller? Eller vad menar
du? Men det kanske var lite okej att det blir sönderköttat, men det blir ju liksom ansträngt.
Ansträngt, alltså, som knät. Du har ont i knät, ja, men, och underliv.
Nej, men jag skulle inte riktigt kunna... Nej, jag skulle aldrig hela mitt liv kunna ha sex varje dag i en vecka.
Du skulle behöva varannan vecka, alltså varannan vecka vila.
Nej, men jag skulle kanske kunna ha sex två, tre dagar. Sen behöver mitt underliv verkligen vila och så här baddas med...
Kyl, vet, så här. Alltså det ligger så här kylpåse. Ja, kylen
är... Krämer och grejer. Ja, visst. Ja, men faktiskt.
Ja,
men hon, den här tjejen, kan i alla fall ligga då. Förra veckan låg hon varje dag. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill leva livet, men samtidigt inte komma upp i en pinsamt hög siffra. Jag är rädd för att behöva berätta det här för min framtida partner. Vad tycker ni att jag ska göra? Fortsätta ligga runt? Måste jag berätta det här för min framtida man? Vad tycker ni är en rimlig siffra för min ålder? Alltså, självfallet behöver hon inte redovisa några siffror för någon framtida partner. Och sen kan jag ju berätta för henne att med åren så glömmer man faktiskt bort alla de här...
Fylleliggen och så.
Liggen man har. Alltså, det är så här, jag kan ju knappt minnas... Att jag har haft sex och hur det var att ha sex med typ så här Alex Schulman. Alltså när jag ser honom på gatan så är jag så här... jag har liksom legat med den här mannen i 6 års tid. Mm. Jag kommer knappt ihåg hur det var.
Men inte varje dag, för det klarar inte Fiffi av.
Nej, absolut inte. Nej, så att det där tycker jag. För det första så tycker jag att hon ska direkt sluta upp och ha sex varje dag. Varför ska man ha det? För det är ju som att man så här, alltså man älskar Marabou chokladkaka popcorn. Så sitter man inte och äter den varje dag. Eller om man älskar att köra cirkelpass på gymmet, så gör man ju inte det varje dag. Eller, alltså, man ska inte göra någonting varje dag.
Nej, men framförallt så tror jag att hon måste stanna upp lite och ta ett djupt andetag. För att jag får en känsla, det är två saker som jag tänker. Det ena är att hon springer liksom på ett jävla rullband som hon inte hittar stoppknappen på. Hon måste så här, för det första, det är absolut inte principiellt fel eller på något sätt något att skämmas över att ha många sexpartner eller någonting. Go with the flow. Men jag menar bara att du ska ju inte bara ligga liksom för liggande skull. Du ska ju känna efter. Du måste ju känna någonting liksom inombords. Det får inte bli liksom som att du bara går, precis som du säger, trycker liksom med Marabou eller bara käka cheeseburgare liksom utan att tänka. Stanna upp och känn efter, i mitt råd till dig. Vill jag innerst inne ligga med den här personen? Vill jag det på riktigt? Är jag kåt på riktigt? Söker jag något osund? Är det här något osund?
Bekräftelsebehov.
Exakt. Känn efter på riktigt. Det är mitt ena råd. Mitt andra råd till dig är att du behöver inte ha penetration för att det ska vara en rolig kväll och sex. Det räcker att ni kan slicka, suga, snuska, snaska, runka, rabbla, dribbla, pilla, pulla. Alltså gör allt det där, men låt men hoppa över själva penetrationen. Då blir det wild and crazy. Och så kan du ha det som ett mantra och säga så här: jag är med på allt, men du får inte stoppa in den, för då ska det vara speciellt. Ja, så kan det ju för fan. Det finns rätt mycket man kan göra innan kuken ska i fittan, liksom.
Om men man ska jag undrar se. Varför hon ligger med olika killar varje dag. Vad är liksom, varför?
Nej, men varför inte, Katrin? Alltså, du har ju ditt perspektiv på det. Jag tycker inte det. Det är väl liksom, man kan ju komma in i något så här, i något flow där det bara liksom, där man inte stannar upp och tänker efter. Alltså hon är ju precis där som du tänker att någon är som plötsligt börjar så här, få för sig att man ska träna varje dag eller man ska göra någonting varje dag.
Ja,
varje
men det
dag.
Låter ju som någon slags osunt beroende.
Ja, jag skulle nog säga att det är lite jag tror inte att det är, alltså hon känner ju någonstans att hon är liksom inne i en, liksom, hon vill att livet ska vara lite wild and crazy, men hon har inte 100% i kontroll. Och det är därför hon måste stanna upp och känna efter. Hon måste gå på djupet i sina tankar. Och det var ju en sån kurs jag var på. Att det här undermedvetna tar makten och motarbetar hennes förnuft och medvetna. Så hennes förnuft är så här, hon bara, gud, är det här verkligen riktigt och rätt? Och så har hon någon så här omedvetet, kanske lite osunt bekräftelsebehov som hon inte riktigt kan hantera. Och så bara kommer hon in i något jävla flow liksom. Och då måste hon bara bryta det lite grann. Men däremot så här, vad fan, alltså om du träffar en kille i framtiden som har synpunkter på hur många du har pippat med, säg hej då till den killen. Aha, alltså det är inte rätt kille. Alltså, man ska ju för fan inte liksom för huvud taget dejta någon som har problem med ens förflutna. Förstår du? Ska du gå så här, liksom så här, om jag då, som är en av de största liksom hankatterna vid Stureplan, liksom, jag kan ju inte ha en tjej som har ett problem med att jag har fotat och pippat och levt jävelskap. Det är ju ohållbart. Hon måste ju älska mig för den jag är, det jag har gjort, det jag står för. Allt det. Så det ska ju vara en del av det.
Jag har ju aldrig frågat dig hur många tjejer du har legat med.
Nej, men du skiter ju i det. Alltså, det är väl ett suddhets... tecken. Jag vet inte ens hur många jag har legat med. Jag brukar
nej,
säga
det att... förstår jag verkligen. Jag har tappat räkningen redan. Ja, jag har precis kommit igång.
Ja, exakt. Du har precis snurrat igång maskineriet. Jag brukar säga att det är mer än 15 men mindre än 1000. Så då vet man liksom att det är ett spann. Ja.
Det är bra. Du, vi fortsätter. Hej, jag är en tjej på snart 22 år. Jag vet att det är ungt och jag ska inte oroa mig, men jag vet vad jag vill ha i livet. Tror jag nu i alla fall. Jag vill ha familjelivet. Jag vill bli en citat ung mamma. Och nej, jag skulle inte slösa bort mina unga år genom att bli mamma. Jag har ett bra och stabilt jobb med en bra inkomst, men det är det här med dejtandet som går käpprätt åt helvete. Jag har nu träffat killar i flera månader och träffat två killar.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Är lite mer seriöst. Vi har träffats mer seriöst i nu 5 månader, men jag känner ingenting för någon av dem. Träffar de inte samtidigt, men den ena på fredagen och den andra på lördagen. Är inte det samtidigt? Okej, okay, ja. De vet alltså inte om varandra. Nej, okay. Båda killarna är väldigt intresserade av mig och ena har börjat planera och fråga vad jag vill ha julklapp. Och andra vill att jag ska med på släktkalas. Men jag kan inte hålla på så här längre. Vad fan är felet på mig? Varför känner jag ingenting för någon? De ser bra ut, de är snälla, omtänksamma och jag skulle göra allt. De skulle göra allt för mig, men ändå är det något som inte stämmer. Jag har kvar dejtingappar så som Tinder där även Bingos superlikade mig och gled in i mina DMs på Insta. Jaha, ja, kul. Ja. Men jag finner inget intresse längre. Det känns så krävande med dejtandet. Och att vara sådär nyfiken och på. Jag har inget intresse i att börja swipa igen. Fy fan att börja om och lära känna någon ny igen. Hur får jag tillbaka gnistan? Jag vill ju ha mitt framtida familjeliv. Så det går ju inte ihop med att jag ledsnat på att dejta. Hjälp, vad fan ska jag göra? MVH, frustrerad.
Ja, men jag måste först komma till, jag blev lite nyfiken på, ja. Så att jag gick in och hittade ett DM. Det här var alltså det här var 2019. Och då har jag skrivit, nu läser jag upp våran konversation. Jag garvar åt din bio på Tinder. Haha, kände du dig träffad? Ja, så hemskt som du sköt på mig med kikasikte. Aj då, var det så pass? Tur att jag fick dig att skratta då. Det var våran konversation. Men nej, det var ju lite roligt, såklart. Alltså det jag tänker här är att hon jag vet inte, jag har en underliggande känsla att hon liksom inte är riktigt mottaglig, att hon måste någonstans jobba med sig själv.
Ja, dels det, men jag känner framförallt att hon måste chilla. Alltså så här, hon är 22 år och vill bilda familj nu. Hon vill träffa den rätta nu. Och hon vill att det ska kännas rätt och perfekt, och det gör det inte. Och hon känns helt hetsig, överdriven och bara så här, försöker forcera fram ett familjeliv. För att hon har minsann bestämt sig för att hon ska ha barn och familj när hon är ung.
Ja.
Men alltså så här, hon kommer vara ung de närmsta 5 åren i alla fall. Eller kanske ännu mer. Så att hon får bara ta och... Alltså hon får bara börja tänka på andra saker. Ja. Fokusera på träning, hobbys, ja. Vänner. Gå ut, festa. Skit i dejtingapparna. Jag kan hålla med om att dejtingapparna kanske inte är det liksom, absolut bästa stället att möta folk på. Det passar inte mig heller. Det är mycket roligare att gå ut och träffa människor, och det behöver man inte bara göra på krogen. Det kan man göra på härliga restauranger och på barer och på paddelbanan och på gymmet, ja. Och men, runt Djurgården, ja. Och precis överallt.
Ja. Det finns ju den här... Nu går jag tillbaka till min kurs med Kristovian. Och det var ju det här du var så bra på, Katrin.
Mm-hmm.
Att fokusera på saker som du kan påverka. Det är ju precis det felet hon gör nu. När jag tänker på det så blir det ju så solklart. Hon fokuserar på saker som hon inte kan påverka och det får henne indirekt att må dåligt. Det bryter ner självförtroende, hon känner sig stressad och försöker fortsätta. Du ska göra exakt så som Katrin säger. Fokusera på det du kan påverka. Din träning, din vardag, din personliga utveckling, saker som har med dig att göra, så kommer du må bättre. Och jag tänker lite på tjejer ibland som har svårt att bli gravida. Och sen i samma sekund som de typ har adopterat eller gjort någonting, då bara släpper den här känslan. Och så blir de gravida direkt. Eller du vet de här, tjejerna och killarna som typ ska vara med i något så här dejtingprogram. Och de har aldrig hittat någon. Och så precis när de har tackat jag ska åka dit, ja då springer de ju på någon kvällen innan de ska vara med i programmet. Det där är tydligen väldigt vanligt att, att människor som ska vara med i sina dejtingprogram för att de har svårt att hitta någon. Och då träffar de någon direkt precis innan. Det är som att det är någonting liksom, som släpper.
Men alltså, jag skulle kunna, om hon vill ha ett konkret tips ifrån mig, och det här är väldigt personligt och privat, så hade jag varit precis henne just nu, så hade jag gått till ett medium. Och sen kan det ju vara så att hon, när hon hör det här nu, känner att absolut inte, jag tror inte på sån där humbug. Okej, men då kanske det var ett dåligt tips då. Men om hon kan vara lite öppen för att det faktiskt kan bidra med någonting och inte vara helt säker. Ja, och då om hon skulle träffa ett medium, så kan jag lova henne att det här mediumet kommer att kunna säga till henne att det närmsta året kommer du inte träffa din blivande man, eller i oktober kommer du att träffa din blivande man. För så specifik kan ett bra medium vara. Och om hon kanske får den informationen att så här, men de närmsta 6 månaderna så kommer jag att träffa någon. Att det då kan få henne att slappna av, koppla bort. För att sen kommer hon slappna av och koppla bort så pass mycket. Så att, för att då kommer liksom, oktober kommer komma och passera och hon kommer inte ens reflektera över det. Och sen kanske hon träffar sin blivande man i november eller december. Alltså jag sitter inte och säger att medium kan säga exakt så här, den 4 oktober 2020 kommer det här att hända. Men om hon kan få lite så, för det får hon från ett medium. Hon kommer få veta att så här, du kommer att träffa en man, du kommer att få familj och barn. Men det här kommer inte att ske just nu, utan det kommer att ske om ett år, eller om 2 år. Och då kanske hon bara kan säga, vad skönt få veta att det kommer att hända. Jag kommer få det som jag vill, men inte just nu. Så då är det lika bra att jag fokuserar på min karriär eller på min träning. Ja. Eller på det, åker jag iväg på den här liksom backpackerresan i Asien som jag drömde om när jag var yngre. Du vet.
Ja, och jag menar, det säger ju sig själv att om du fokuserar på det du kan påverka, om du tänker på så här, hur dina dagar utformas, hur dina tankar går, och så fokuserar du på det som du kan påverka, då kommer du må bättre, du kommer få ett bättre självförtroende, du kommer liksom inte känna den här stressen att du ska få se fram någonting, och då kommer du per definition bli en mer attraktiv individ mot din omgivning. För man, de här desperata brudarna och killarna som springer runt, det är ju så med en kille som går på krogen och har en tjej, han har ju ett helt annat lugn än en kille som springer runt, jag vill knulla liksom i pannan. Eller kan man säga så, att det blir ju alltid lite så här, du vet, det osar ju alltid liksom ången av desperation, du vet, en kille som springer och jagar får ju inte
men verkligen liksom. Och det är också så här, alltså jag tycker ju nästan aldrig att det slår fel.
Du har ju aldrig jagat. Det är ju därför du blir så attraktiv.
Ja, precis. Att jag har ju verkligen lärt mig att när jag går ut eller vad jag än gör, så går jag alltid bara ut med inställningen om att jag ska gå ut, ha trevligt, ha roligt med mina vänner. Liksom fylla min kropp med glädje och lycka. Ja. Och aldrig att jag skulle gå ut en lördagkväll och bara, nu ska jag ut och hit.
Ja,
mannen
exakt.
I mitt liv.
Och det där är ju du en förebild. För tänk, du vet, det är alltid så i ett gäng, antingen är man ett stort killgäng eller framförallt i vanligt bland stora tjejgäng, då är det ju alltid någon desperat brud som bara, jag måste hitta någon, jag måste, hur ser jag ut, hur ser jag ut, honom, Hanna. Och vet, så fort man bara kommer in i ett sånt liksom lite negativt tankemönster, jag menar, jag vet ju så många gånger när man har varit med dig ute, Katrin, liksom genom åren, och så har du haft ett gäng med tjejer, och så har det varit en tjej som liksom har varit så där lite desperat att hitta någon. Men det är runt dig, Katrin, som killarna flockas.
För att, ja, men liksom, konstigt. Jag har ju inga hämningar. Jag är ju bara glad och
ja, men du jagar,
och garvar.
Ja, exakt. Och då blir det ju liksom, det blir ju så tydligt när man är liksom, har rätt tankesätt, rätt mindset. Mm. Nu tar vi sista frågan.
Jag är en 33-årig kvinna i en liten stad någonstans i Sverige. Har två små barn på under 4 år. 2 år mellan dem. Det är fullt upp, kan man säga. Jag har varit ensamstående från att min yngsta föddes. Vissa perioder har pappan varit delaktig, men på grund av hans missbruk så har det inte funkat i längden och han har fått gå härifrån. Det har varit mycket fram och tillbaka. Han har kommit och gått. Jag har varit stressad på grund av hans starka psykoser under sina perioder, och det har alltid slutat med att jag har fått ringa polisen då han aldrig låter mig vara när han är igång. Min äldsta son har sett mig stressad, ledsen, arg, skrikig. Ja, i alla tänkbara känslor man kan ha då jag har mått dåligt. Har alltid försökt förklara varför mamma är ledsen på ett enkelt sätt och att man får vara ledsen. Mamma är stark och vi fixar det här. Han har blivit stressad själv tyvärr. Han går och väntar på sin pappa, blir besviken gång på gång när hans pappa inte kommer tillbaka. Häromdagen gick han ut på gården vi bor på och frågade en granne om han hade sett hans pappa och frågat om han visste varför han inte var med honom istället. Mitt hjärta går sönder. Han är så ängslig men så klok på samma gång. Jag tröstar och finns. Försöker uppfostra en trygg pojke, men det är svårt. Överlag är det svårt att uppfostra ett barn. Jag är ensamstående, som sagt. Jag tycker vardagen är tuff med dessa små hjärtan. Jag älskar dem till månen och tillbaka, men ibland skulle jag vilja sätta livet på paus, hoppa ur det och åka på en semester en vecka och bara få vara för mig själv en stund. Jag behöver pepp och råd från er. Hur sköter jag detta på bästa sätt? Vad skulle ni gjort? Mina söner behöver en bra manlig förebild, det vet jag. Jag vill att de växer upp till starka, omtänksamma, betryggande män som har respekt för kvinnor framförallt, som älskar livet. Men jag älskar inte livet just nu. Jag känner mig mest bitter och jag hatar den känslan. Snälla, snälla, hjälp mig. Jag ber er. Tack på förhand. Ni är bäst.
Lätt.
Ja, varför är du bara tyst?
Nej, men jag tycker det är så sorgligt när den här lilla pojken går ut och letar efter sin pappa.
Det är fruktansvärt. Jag kan inte relatera. Det är det. Jag bara sitter här och försöker. Det bara, min hjärna bara snurrar som en så här torktumlare just nu. Och jag kan inte alls komma på något vettigt pepp att ge den här stackars tjejen. Hon måste hitta något sätt. Alltså hon måste hitta någonting att säga till den här lilla pojken som får honom att acceptera att pappa är sjuk. Att pappa... Ja, jag vet inte. Jag vet ju hur barn funkar. Det är inte lätt att...
Men jag alltså, tänker så här... Jag tänker så här. Det jag tänker är väldigt mycket att den här manliga förebilden inte nödvändigtvis behöver vara en man till henne som är, alltså det behöver inte vara en ny pojkvän eller någonting, alltså hon kanske har blivit lite begränsad i att hon tänker att det ska vara någon slags mamma-pappa konstellation. Alltså en manlig förebild kan väl hon hitta
i en kompis, ja.
Ja, men det kan vara en manlig kompis, det kan vara någon
kusin, en farbror, en,
ja, alltså det kan ju vara någon som fyller den funktionen, som inte behöver ha liksom nämligen en koppling liksom till henne också. Så jag tänker att det kanske där som det blir väldigt svårt så här, att hur ska hon ha tid att känna sig fin och gå ut och dejta eller så liksom. Men jag menar, alltså jag skulle ju kanske inte just i det här specifika sammanhanget, för jag vet ju inte liksom vad hon håller hus eller så, men jag menar, om det var så att jag hade en granne och det var en ung kvinna med barn, då hade ju den pojken kunnat hänga med mig och Ringo och Rambo och bara fått känna liksom att det fanns ett sammanhang för honom, och att det inte alltså, och att jag inte behöver liksom göra anspråk på hennes, eller att vi behöver inte liksom ha någon koppling till varandra, utan att det mer är liksom fokus på barnet. Och sen så tycker jag väl också att hon måste väl försöka hitta någon i familjen som kan ta barnen, alltså de är 2-4 år, som kan ta barnen så att hon kan komma iväg på någonting. Alltså någon i familjen måste väl kunna ta, alltså jag vet inte om hon känner att hon överger barnen för att pappan har övergett dem, så att det blir en så stark känsla för henne att lämna ifrån sig barnen. Det blir som att de blir dubbel övergivna på något sätt.
Ja, det är säkert det också, men alltså det är inte helt lätt att lämna ifrån sig 2 barn som är under 4 år. Alltså det ska ju vara en riktigt jävla erfaren person som klarar av att hantera det. Det vet ju både du och jag hur otroligt jobbigt. Tänk dig själv om någon kompis skulle komma till dig nu och bara säga, snälla Bingo, kan du ta mina barn om så liksom en helg, fredag till söndag. Det är en i 1 och en i 3. Alltså du vet, du fattar inte hur extremt jävla jobbigt och påfrestande. Då ska du liksom få in det i ditt så här hektiska liv. Ska du ta dem då samtidigt som du har Ringo och Rambo och ska hetsa runt på alla de här fotbollsmatcherna? Eller ska du ta liksom, citat, offra en barnhelg och sitta med liksom 2
eller
unga.
Barnfri
helg. Jag menar det.
Min erfarenhet är ju, eller det jag kommit fram till, det är ju att om man ska ta hand om 2 barn i den åldern en helg, ja, men då är det ju ingenting annat än helg. För då gör man gör sig själv en sån jävla otjänst. Då är det bättre
att bara
tänka. Nej, men det går inte. Det är mycket bättre att bara tänka så här, okej, då är det det som gäller den här helgen. Men jag menar, hade det varit min syrras unge eller någon som jag hade haft någon koppling till, då hade man ju gjort det. Men då hade ju inte jag tänkt liksom att jag ska ta en mysig fika eller gå och shoppa eller resa. Då skulle jag ju bara tänka så här, okej, hur gör jag det nu maximalt bra för de här liksom kidsen?
Nej, men jag bara tänker så här, har hon någon i sin närhet som kan ställa upp så mycket på henne, då ska hon självklart ta det. Men jag bara tänker så här, min mamma till exempel idag, hon skulle ju aldrig palla med att ta hand om, jag säger, mamma, kan du ta hand om Ringo och Rambo? Jag vill resa bort en weekend för jag behöver liksom komma ifrån. Och så är Rambo 1 och Ringo 3. Alltså hon hade inte klarat det. Så det måste ju vara
alltså jag märker det på min mamma också. Alltså du vet tanken på, du vet, nu när jag var uppe sist och jag hade jag med mig, nej, jo, vi hade ju med oss Falke. Ja. Men då hade jag ju Falke och Rambo med mig. Och jag hör ju på mamma, hon skulle ju aldrig liksom säga så här att hon... Men jag vet ju, och jag hör ju på henne, tanken på att springa och städa efter dem. Och de river ut lådor och de hittar nya leksaker. Alltså det är inte en optimal... Det är inte en pensionärs dröm.
Nej. Men det är ingens dröm.
Nej, det är det inte.
Det hade inte varit min dröm idag heller att ta hand om 2 barn i de åldrarna. Jag hade haft alltså en svettig jävla helg. Alltså, om jag skulle ta på mig det ansvaret. För det är också en annan sak. När man passar någon annans barn så kan man ju inte vara lika så här, händer något så löser jag det. Utan då vill man ju verkligen liksom ta hand om de här barnen och vara väldigt försiktig och noggrann med allting. Men det är nog lite som du säger, hon måste nog försöka att hitta, hon kanske inte behöver komma iväg en hel helg, men i alla fall liksom ett dygn, att hon kanske bara checkar in på något hotell, sover själv eller med någon tjejkompis, gör någonting roligt, försöker få igång hennes liksom livsgnista lite grann, försöker hitta en manlig person i hennes närhet som hon tar ett snack med och förklarar att så här, han mår dåligt för att han inte har sin pappa liksom aktivt i sitt liv, och kan du kanske tänka dig att bli lite så här extra pappa åt honom, om hon kan hitta det vore ju fantastiskt. Men sen måste hon ju så här, hon måste ju bara stålsätta sig och ändra inställning och bara se till så att hon tycker att livet är fantastiskt. Hon måste bli lycklig med sig själv, i sig själv. Hur hon gör det, det är ju superindividuellt. Antingen så går hon en sån kurs som du gjorde där man får de rätta verktygen för att välja. Mm. Jag blir alltid så fascinerad när jag tycker att majoriteten människor själva väljer att fokusera på de dåliga sakerna i situationer. Alltså så här, varför väljer man inte att bara välja ut det som är bra i varje situation, fokusera på det och så går man vidare och bara så här, plöja bort det dåliga, bort med det dåliga.
Och då har jag ju varit på en kurs och jag kan ju förklara varför man gör det. Det är för att det ligger så djupt rotat i våra överlevnadsinstinkter så att de negativa sakerna är ju ofta förknippat med att vi måste liksom, att det är fara, det är någonting jobbigt. Och vårt undermedvetna, där överlevnadsinstinkten sitter, är alltså så mycket starkare än vårt medvetna. Så förstår du? Och det är ju det du har en naturlig talang.
Jag har ju inte ett starkare undermedvetet. Absolut inte.
Men du är ju väldigt unik i den, i den förmågan. För du har ju en helt fenomenal förmåga att koppla bort och tänka och komma över. Alltså när det är så här, när du liksom, alltså skulle du glömma din typ så här vigselring inne på en toalett och den skulle försvinna för alltid, liksom, så skulle vara så här förödande för varenda människa i världen, så skulle du ändå relativt enkelt kunna gå vidare från en sån sak.
Självklart.
Men det som händer generellt med människor, det är att alla har trauman, jobbiga saker, och det blir ju, alltså det är vårt undermedvetna som försöker skydda oss för att det är en överlevnadsinstinkt som är så stark, men den tar ju över, så vi blir ju som att vi går på autopilot. Och det här fick jag ju lära mig av Kristove, att vi tror att vi tar förnuftiga, medvetna beslut, men det är ofta vårt undermedvetna som bestämmer. Och då blir det precis som du säger så här: varför tänker du på saker? Jo, det är för att ditt undermedvetna vill inte att du ska sluta på tänka på det. För det där är någonting farligt och jobbigt.
Okej, men då skulle jag vilja ge henne en hemläxa nummer ett. Ett första steg i den här processen. Mm. Förutom då det vi har sagt, att hon ska försöka hitta någon manlig person i närheten som hon tar ett snack med och verkligen liksom förklarar och ber om hjälp.
Ja, och förlåt, får jag bara flika in då, eftersom jag har podden ihop. Tänk i din nära omgivning. Det kan ju vara någon rolig turre som har liksom en tobakshandel i närheten där han kan få hänga lite. Det kan vara någon kille på gymmet. Det kan vara liksom någon hantverkare, fastighetsskötare, någon som har en verkstad, en ensam manlig granne. Du behöver inte titta på den mannen och tänka så här: åh, är det här mannen som jag ska se? Utan du tittar på den mannen så här: är det här en man som kan tillföra någonting positivt i mina söners liv? Eller framförallt min äldsta söns liv.
Och våga. För det är väldigt, väldigt osvenskt att våga ta hjälp och våga visa att så här, jag behöver dig. Men jag lovar dig att människor är så otroligt mycket mera villiga och vill
hjälpa till.
Hjälpa. Ja,
ja, speciellt svenska för fan. Liksom.
Ja, alltså, men det jag ville säga så var då... Ja.
Nummer två.
Nej, jag ville bara säga hemläxa till den här tjejen. Ja. Att trycka på stoppknappen. Att när hon står inför en situation, en tanke, en känsla, att hon bara så här stannar upp. Alltså hon kanske ska ta en röd tuschpenna och rita en stor rund ring på din vänstra handflata och fyll i den så jävla ordentligt som du bara kan, så att du hela tiden ser det här röda stoppmärket. Så när du börjar komma in i de här tankarna, känslorna som du skriver, att som gör dig bitter, negativ och ledsen, att du ser den här röda stoppknappen på handen, och så betyder den stopp. Och så stannar du upp och så ser du situationen framför dig. Och så väljer du att plocka ut, vad finns det för bra saker som du kan plocka ut ur just den här specifika situationen? Aha, ingenting. Ingenting bra går att hitta. Okej, vad kan du då göra för att stoppa in någonting bra i den här situationen? Mm. När din lilla son står på gården och frågar grannen varför hans pappa inte är där, finns det någonting bra i den situationen? Nej, det gör det inte. Och det förstår jag att det inte gör. Men finns det någonting du kan göra för att det skulle kunna bli någonting bra? Ja, det gör det ju. Du kan prata med grannen. Vem vet? Det här kanske är en fantastiskt gullig farbror till grannen som kan börja liksom göra någonting med honom som ger, alltså, eller hitta någon, eller prata med sonen. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Jag kan inte ge mera specifika liksom tips, för att jag kan inte relatera.
Nej. Nej, men jag tycker att jag tycker du är inne på ett rätt spår. Med reservation för att man inte får förtränga jobbiga känslor. De ska man lösa upp, för att annars kapslar man in dem och fyller på sitt undermedvetna. Och för att man kan ju på sikt ta kommandot och vända ett negativt tankemönster till ett positivt. Man kan göra, och det är många som har tipsat om det, det är ju den här tacksamhetsboken. Att när man går och lägger sig så tänker man på saker, det kanske är få saker i livet som du är tacksam för, men det finns ju två saker, och det är ju dina två barn. Du är ju tacksam för dina barn. Så att det gäller ju att hitta saker, små fragment i livet som du är tacksam på, och lägga liksom fokus på dem och försöka.
Jo, men sen då, också, sen tänker jag också att det måste ju finnas så otroligt många kvinnor i samma situation som du är i. Mm. Gå ut på Facebook, sök grupper, kvinnor som har små barn med missbrukare. Kan ni gå ihop? Kan ni mötas? Kan ni ta hjälp av varandra? Det är väl helt säkert
ett kollektiv att... typ.
Kanske. Du, jag måste dra. Jag fick precis sms om att Falk hostar på dagis. Jag måste åka hämta honom.
Ja. Min sista grej var, om du inte kan få hjälp med båda barnen, så ta hjälp åtminstone med ena. Om du har någon i din närhet som har kanske en pojke i samma ålder och kan tänka sig, eller ett barn i samma ålder. Det jag tänker är, alltså det var bara en tanke, att ibland är det, alltså att be någon ta hand om två barn är ju större än att be någon att ta hand om ett barn. Och man ska inte underskatta värdet av att lämna bort åtminstone en. Det blir ju en kompromiss. Och det är samma sak som att hitta den här killen. Den här killen kanske inte är rätt för dig och ditt barn, men om den är rätt för ditt barn så blir ju det bra för barnet. Det kanske inte är optimalt att du inte kan lämna båda barnen, men kan du lämna ett så blir ju det en annan, det får ju ner stresshormonerna. Jag märker ju en enorm skillnad. Bara jag och Ringo och Rambo, alltså bara jag är själv med Rambo i bilen, så blir det direkt, för att den här liksom dynamiken som är mellan barnen när de är liksom lite hugger på varandra och allt det där, då blir det liksom, då slåss de ju inte med varandra eller med uppmärksamhet, och då kan man liksom få ett lite mer kvalitativt umgänge med ett barn, och det är också väldigt viktigt.
Och slutligen så vill jag också tillägga att du kanske har någonting hemma i din lägenhet av värde som egentligen inte är direkt nödvändigt i ditt liv. Du kanske har fått något armband eller någon fåtölj som står där som egentligen inte behöver stå där, som du faktiskt kan sälja på Blocket, få in en tusenlapp och ta in någon liksom gullig 16-årig tjej som kan vara barnvakt åt dina barn i ett dygn om ekonomin är knaper.
Ja. Alltså, och sen en sista sak. Är det möjligtvis så att den här missbrukande idiotmannen som du har barn med, kan det vara så att det finns någon i hans släkting som förstår att han är okapabel och helt dum i huvudet, som kan stötta dig, förstår du? Han kanske har en syrra som bara säger till dig så här: jag förstår dig, min brorsa är ett jävla liksom, han är en fuck up, men jag finns här och kan hjälpa dig. Alltså det måste ju, alltså det är kanske inte så att hela hans släkt är dum i huvudet bara för att han är.
Nej. Du, med de orden.
Fortsätt skriva era frågor.
till bindkatt@relationspodden.com, så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra nu, Bingo.
Hej då, Katrin, och pussa på Falken från mig.
Hej då.
Hej då.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.